Det här är Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm och Jonathan Unge här också.
Glad sommar.
Bra sommar. Glad, vad sa du?
Ja, glad sommar. Glad. Men jag, hittills har den varit jättebra. I alla fall i juni, va?
Ja, vad är det nu?
Men det är, ja,
det är fem,
snart,
det är halva midsommar. Juni har ju gått. Ja.
Ja. Kanonväder har det varit. Jag har badat. Både i Stockholm och i Malmö.
På Ribban.
Jag har badat vid Turning Torres ungefär. Jag badar inte vid stränder, jag badar vid bryggor.
Mm.
Skillnad mellan mig och skåningarna. Det finns jättemånga skåningar som badar vid bryggor också.
Mm. Det är ju ganska jobbigt med sand.
Ja, så det... vi är lite längre norrut, vi vill ju komma rätt ner i plöret.
Mm. Det är väl lite samma... Det är samma med breddgraden, att man vill rätt ner i plurret och man vill svepa spriten.
Ja, precis.
Man smuttar inte på sprit.
Nej. Utan,
och man doppar sig direkt.
Och man vill säga, göra rätt för sig själv direkt.
Ja, exakt. Och ingen skitsnack.
Nej,
raka rör.
Ja.
Riktig härlig, ärlig, bra människa.
Ja, precis. Inget pladder, utan man säger ett ord, men det är sant.
Ja. Ingen manjana.
Nej, och, gör det. Varför gör det imorgon? Du kan göra det nu.
Mm. Ja, men det är fint och rejält av dig. Vad ska du prata om?
Jag ska prata om, det kommer vara lite samma sak, men jag kommer tala om länderna vi inte får åka till nu när semestern börjar, och uttaget semesterfirande kanske. Och möjligtvis gör jag en liten kort grej också om ett av alla olika moment i det som händer i USA just nu med demonstrationer och sådana saker.
Just det. Ja, men jag gör kanske också något om ett av momenten i hela den historien. Men först tänkte jag prata lite om något annat nu. Det är många som säger att dagen då Sverige förlorade sin oskuld var förra onsdagen, när en och en halv timmes PowerPoint-föreläsning helt utan ny information presenterades som lösningen på Palmemordet.
Ja, men... du tycker Sturemordet.
Va?
Eller vet du det? Du tycker att Sverige förlorade sin oskuld vid slaget vid Brunke.
Mordet på sturarna?
Ja. Då förlorade Sverige sin oskuld. Gör de inte det?
Ja, att det är en evig sorg. Det är att den adelsätten är utsläckt. Ja. Jag hade velat att den skulle ta över från de här fransmännen vi har nu.
Man hade kunnat tro att något sånt skulle hända i Sverige.
Mm, det var inte det jag hade tänkt på, men det var en,
jag ska också pilen i ryggen på Engelbrekt.
Det var en fri association av dig. Och börja prata om sturarna nu. Jag var inte alls beredd på det.
Nej. Det var inte mycket oskuld kvar efter att Engelbrekt dog.
Exakt, men i alla fall den här lösningen helt utan ny information då.
Mm.
Det är ett nationellt trauma vi har fått leva med i många dagar nu.
Ja, usch, det är så hemskt det här att filter har fått rätt.
Ja, jo,
det är väl det värsta som just kunde hända.
Precis.
De var inte nog självgoda.
Nej, det är verkligen det man vill säga. Fråga Christer Petersson. Alltså, hur står du ut med att göra självgoda göteborgare så här glada? Alltså, oavsett vad du egentligen tror så borde du ändå inte kunna, du borde inte vara helt konsekvensneutral här. Men ja, jo exakt. Det var tidningen Filterlösningen helt enkelt som var sanningen då enligt åklagaren. Det var den här såg du den här presskonferensen?
Nej.
Eller? Nej. Den bara pågick och pågick. Jag var liksom
väldigt lång.
Ja, den var väldigt lång. Jag var så hemma och vabbade och försökte se på den, men det var lite svårt att göra koncentrerat. Men det var onsdag förra veckan med åklagaren Christer Petersson och spaningsledaren Hans Melander.
Jag fick en sån här liten blänkare som jag skickar ibland i mobilen från olika medier när det hänt något stort.
Ja.
Det var från Sveriges Radio. Det var det tre ord bara. Tragedi, antiklimax, besvikelse.
Mm. Jo, men det är väl det har väl varit den allmänna känslan.
Mm.
Men det var i alla fall då att Christer Petersson sa då att man inte kommer runt den så kallade Skandiamannen, Stig Engström.
Mm.
Man kommer inte runt honom som misstänkt. Och det går inte att komma vidare, så då beslutade han att lägga ner förundersökning för att den misstänkta gärningsmannen är död. Och jag är liksom ingen palmemordsexpert, men känslan kring det här som jag förstått är väl att det kan vara Stig Engström. Det finns en så här ganska bra indiciekedja kring honom. Många tycker att Engström är en plausibel mördare, men många tycker inte det. Nej. Och menar på att man kan snickra ihop lika bra indiciekedjor kring ett par andra namn. Och att det finns saker som är orimliga med Stig Engström-teorin. Och så var det innan presskonferensen, och det är exakt likadant nu efter. Alltså det är då ingen ny information. Men det var då det att det hade peggats upp inför att nu kommer verkligen något nytt substantiellt. Nu kommer teknisk bevisning. Men det kom ingenting. Och alla är helt rasande. Alla palmemordsexperter. När jag scrollat sådana enkäter där de ringer runt till Gunnar Wall och Lena Andersson och Leif GV. Att alla säger att jag är så arg. Jag kan inte andas för att jag är så arg. Men vad sliter mitt hår.
Men de tror att det är, även palmemänniskorna tror att det är han. Men kan bara inte bevisa det. Eller en del av dem tror
en, det. Ja, en del. Jag tror inte, det är inte alls konsensus. Men poängen är nog att även de som tror det var lika arga så att säga.
Men de spelar ingen roll. De inte kunde
koppla
till någon.
Det var en Aftonbladet-artikel om det nu, att det sket sig med mordvapnet och bara 9 dagar innan presskonferensen.
Nej.
Att de har haft en revolver i 2,5 år som de hoppade skulle gå att koppla till mordet. Och det står så här, när Skandiamannen Stig Engström utkristalliserade sig som polisens huvudspår i palmutredningen blev hans möjliga tillgång till vapen högintressant. Polisen upptäckte att Stig Engström var nära vän med en vapensamlande industriman i Täby, som dessutom hade ägt en Smith & Wesson av rätt kaliber. Vapnet såldes efter vapensamlarens död 2013 på auktion, men polisen lyckades ändå spåra vapnet till en man i 60-årsåldern i Västsverige med specialintresse för revolvrar av den här typen.
Snyggt.
Och polisen tog då den här specialintresserade mannens revolver för 2,5 år sedan och har haft den sedan dess och håller på och provskjutit den då.
I 2 år?
2,5.
2,5 var de påskjuten.
Ja.
Vad var det som hände 9 dagar innan?
Revolven fördes till Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, för provskjutning. Ja, men de provsköt då först, tror jag, för ganska länge sedan. Och då står det, resultatet från NFC blev en nolla på en skala som går från -4 till +4.
Okej, vad betyder det?
Ja, det blir mitten.
Okay.
-4 till +4 blir det noll.
Det är nolla.
Och det är resultatet mottogs resultatet mottogs med entusiasm inom palmutredningen. Och chefsåklagare Christer Petersson tycker att vapnet än idag är intressant. Så men det är nolla då. Men det betyder då att vapnet inte går att avfärda.
Okay.
Man har inte hittat något som bevisar att det inte var det.
Nej.
Men inte heller något som bevisar att det var det.
Nej, det är väl det som är bevis, va?
Att
man kan bevisa att något är det.
Ja, precis.
Jaha.
Ja.
Vad tråkigt då. Men vad var det som hände med 9 dagarna innan?
Ja, då säger Christer Petersson så här att vapnet är ju intressant och jag hade ställt förhoppningar på att det skulle kunna leda oss framåt. Jag var optimistisk kring resultaten. I och med att vi fick ett ganska intetsägande resultat så bad jag NFC om en uppgift om vi kan förvänta oss något bättre svar eller inte, säger Christer Petersson. Så sen som den 29 maj, 9 arbetsdagar före chefsåklagarens presskonferens, kom NFC med sin nedslående analys. Där man slår fast att utifrån den begränsade spårmängden bedöms kulorna från Sveavägen sakna potential för att med dagens metoder kunna bindas till identifiera det vapen eller den pipa de utskjutits ur. Beskedet vi har fått är att det förmodligen inte kommer att kunna binda vapnet till kulorna. Med den tekniska nivå vi befinner oss idag kommer vi inte längre beträffande det här vapnet, säger Christer Petersson.
Det kanske i framtiden?
Ja, jag vet inte. Ja, precis, att det ska ligga där i väntan på bättre teknik. Christer Petersson går så långt att han menar att vapnet var en av orsakerna till hans optimism kring att presentera en lösning på palmemordet, vilket han gett uttryck för i intervjuer under de senaste åren. Jag har ju varit ganska positiv i min framtoning att vi ska kunna komma till en lösning. Och en av de sakerna var att vi hyste förhoppningar i att det här vapnet skulle bringa oss närmare en lösning. Slutcitat. Ja, men han håller på och kittlat oss inför den här presskonferensen i ett år. Att det har kraftigt antytts att nu jävlar ska ni få se på lösningar med teknisk bevisning. Så det var sånt jävla antiklimax då förra veckan och alla blev så himla arga. Men det måste ha varit riktigt, riktigt tungt för honom då, alltså för Petersson och den här andra gubben som spaningsledaren Melander att inför den här presskonferensen att
gå in med noll material.
Ja,
de måste gå upp på scen med noll material.
Ja, precis.
Usch.
De måste ha vetat att de gick in i en bombning verkligen.
Ja.
Att det bara NFC bara det här med vapnet. Det blir ingenting. Det är verkligen. Ja, men det är så här, precis när man ska gå upp på scenen bara du förresten Drake kommer inte.
Nej.
Gå upp och presentera Loop Troop istället. Jag har ju sålt 30 000 biljetter. Så
att de inte ställde in den bara. Vad fick de upp med inget material?
Ja.
Om det var det som var materialet, varför då gå upp?
Ja, precis. Sen också lite får man ju säga då så här, ja, det var att vänta med att boka in gigget tills efter NFC har regt.
Hyr inte Globen.
Nej, precis. Det är som någon sån. Ja, exakt. Det är som någon sån konstig så här, bondfångar, mytoman som arrangerar en festival. Så här, att jag har typ bokat på dem. De kommer. Drake kommer.
Han kommer alltid.
Vi har ett muntligt löfte kan man säga.
När vi fick reda på att Drake inte skulle komma för 9 dagar sedan. Men det handlar väl mest om att nu får det vara nog egentligen.
Ja, exakt.
Så?
Ja.
Men då måste jag ringa honom och sagt, vi kan inte gå upp, vi måste ställa in för vi har inget material. Och de bara, jag bryr inte om ni har material eller inte.
Nej.
Gå upp och avsluta det här nu bara.
Nu, precis.
Ja, du kommer bli, ja, jag bryr mig inte. Det blir inga mer pengar.
Nej.
Nu är det slut.
Exakt, men det var väl det att det var alltså, retoriskt en katastrof då. Att
ja.
De inte kunde... Det håller man ju sagt, man skulle inte ha pekat ut en misstänkt så mycket då, utan sagt, uttryckt sig mycket försiktigare och sagt, nu lägger vi ner det för vi kommer inte längre.
Nej, också sånt. Jättekonstigt att de fick göra det. Att man får peka ut någon på det sättet.
Men det har väl också varit en del av efterspelet att de kan bli anmälda för förtal och sånt där, tror jag. Men, för den var så jävla märklig presskonferensen.
Och så konstigt att gå upp på med inget material och göra en väldigt lång föreställning.
Mm.
Jag har nog fått avrunda ganska fort.
Ja,
om jag inte haft material.
Men det kan ju ofta bli så där.
Ja,
om det inte får något fäste. Nej. Så fortsätter man bara.
Man gräver det gravdjupare.
Gräver djupare. Jag ska få ett skratt att gå ut på. Det kommer aldrig komma.
Vad fan stoppar de med korvarna egentligen? Det kan vara hundar och skit, liksom. Man vet ju inte. Det är därav hot dog, antar jag. Oh, gud. Vad mer har jag? Har ingen material.
Men det är också i och för sig, när man såg den här presskonferensen, att det var så jävla... Eller jag vet inte om de verkligen gruvade sig för bombningen, Petron och Melander, för de var... Jag vet inte hur jag ska beskriva det jag såg, men det var antingen det var så det genuint oängsligaste jag sett, eller liksom bara att de är rymdvarelser. Jag vet inte vad det var. Alltså väldigt tidigt säger Christer Petersson då, nästan direkt i början av presskonferensen, säger Christer Petersson det här att vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman.
Och den personen är Stig Engström, som ju har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Ja, och då är ju alla sitter ju där, alla i hela Sverige bara wow, okej, vi har namnet. 34 år. Nu har vi namnet. Berätta. Varför är det mördaren? Ja, men det som sker då direkt efter att han säger det här, då lämnar han Petersson över till Melander.
Jag ska be att Hans Melander berätta lite kring själva utredningen och dess bedrivande.
Vi kan väl konstatera då att det här är ju en av världens största polisutredningar. Den brukar jämföras med mordet på John F. Kennedy och med Lockerbie-attentatet. Tittar man i Sverige så är det ju i särklass den största utredningen som har bedrivits. Man pratar om dubbelmordet i Linköping, man pratar om Hagamannen, Lasermannen, Peter Mangs i Malmö. Och ingen av de utredningarna är tillnärmelsevis så omfattande som Palmeutredningen är.
Gud, han krattar verkligen inte för sig själv.
Vad menar du?
Ja, men det är konstigt att gå upp, veta att man inte har material, och sen så bygga upp ännu mer.
Ja, men det är bara
du har ju ingen material. Alltså varför gör sig den otjänsten? Det här är den största utredningen någonsin.
Mm.
Säg inte det.
Ja, fast men det vet vi också, eller det är också det här att han börjar berätta allmän fakta,
ja,
om en stor palmutredning här. Man pratar om dubbelmordet i Linköping. Nu gör vissa, går inte att jämföra alls. Nej men det är så jävla, alltså, det var så surrealistiskt att det har varit så här, 34 år av mysterium, nationell trauma, ovisshet, konstant jakt på någon slags klarhet. Och de bara, ja men det var Stig Engström.
Mm.
Förresten, visste ni att palmutredningen innehåller över 22 430 olika uppslag?
Men då...
Och nu har vi digitaliserat hela utredningen, så vi kan läsa den på skärm.
Men då blick bara in på Wikipedia 5 minuter innan. Vi har ingen material. Något måste vi säga.
Statistik brukar alltid vara intressant. Och vi kan väl börja med att säga då att sedan 2017 så har det pågått ett stort projekt med att digitalisera hela utredningen. Det har pågått fram tills nu, eller pågår egentligen fortfarande. Och det är först ganska nyligen som vi har kunnat läsa olika handlingar på skärm. Fram tills nu så har vi varit hänvisade till att läsa på papper istället. Och det är ju en betydande förbättring när vi kan få det på skärm istället. Utredningen innehåller över 22 430 olika uppslag.
Ja, nej men det var... Vi kan väl börja med att säga att sedan 2017 har det pågått ett stort projekt med att digitalisera hela utredningen.
Det här med att man kan scrolla med fingret.
Mm.
Det har verkligen givit en skjuts framåt.
Ja, det är ju otroligt med digitaliseringen. Stod och bläddrade i papperna innan. Nu kan vi scrolla på skärmen. Nej, men det var på riktigt det sjukaste jag sett i hela mitt liv.
Tidigt på 2000-talet kom Bluetooth. Det medförde bland annat att vi kunde svara i telefon samtidigt som vi höll på att hålla i papper till exempel.
Ja, men just att de bara droppar namnet på vem som är deras mördare.
Ja.
Och sen bara, men vi kan väl börja med att se att vi har digitaliserat. Mm. Alltså, det är så, vad är det här? Vilka är ni? Vad i helvete är det för någonting?
En rolig grej är att det har konsumerats 4 miljoner 893 koppar kaffe. Under själva utredningen.
Ja, men det var som en skräckfilm. Liksom. Det var så jävla obehagligt. Det var det sjukaste jag sett i hela mitt liv. Jag såg många som skrev så här att det här var så härligt svenskt det här. Den här presskonferensen, jag gillade det. Det var så skönt torr. Men jag kände bara liksom far åt helvete. Alltså det var rå obehagligt.
Den var väl dum framförallt? Eller? Men vad var det som var så himla obehagligt, tyckte du?
Nej, men alltså just bara det där tillståndet man befinner sig i då också. Att man sitter liksom som på nålar och det är som att de psykiskt misshandlar en. Alltså det är som en sån här läkare som bara säger, ja du har cancer. Sär. Och sen inte ger en prognosen. Nej. Utan bara börjar, ja men vill du, den här canceravdelningen, det är ju Skandinaviens största onkolog. Faktiskt. Onkologen på Sahlgrenska. Går inte att jämföra.
Nej.
Och vi har gjort en omorganisering nu. Och
vi har en konstklubb.
Mm.
Man får vara med i ett lotteri varje månad.
Men det var så, jag vet inte, det var så jävla märkligt dramaturgiskt, eller jag förstår bara inte hur. Det var bara något så här konstig förnimmelse av skräck att någon kan börja prata om att vi har digitaliserat utredningen efter och har nämnt vem det misstänkt är och sen inte säga varför. Att det var, ja, jag vet inte om jag lyckas förmedla det, men det var något, det var så himla himla, vad säger man, eerie. Det var bara väldigt väldigt läskigt.
Jag har hört att det var väldigt dåliga frågor också från journalisterna. Men det såg kanske inte du.
Ja, jo, jag tror jag såg lite på det sen i slutet, ja. Men det känns som att det är allt.
Var de så här, var det också bara att, var det som var ännu mer eerie?
Mm.
Att man nu höll de på så.
Mm.
Och sen så kom, var liksom då Sveriges journalisters tur.
Mm.
Och så räckte de upp handen och så sa de, vilken sorts kaffe var det? Angående de där 4 miljonerna kopparna.
Ja, just det.
Ja, det var nog mest gevaliga, tror jag. Okej, tack.
Just det.
Några mer frågor?
Hur många uppslag är det i Lockerbie-utredningen?
Ah,
vi kan få jämföra.
Okay, just det.
Men grejen var ju liksom att det här att de bara, jag tror inte ens att det här handlade om att de inte hade material, för att de hade ju ändå, alltså de drog ju då hela grejen med indiciekedjan så där, att vara, ja men det som var i tidningen Filter antar jag, typ om det här vittnet beskrev mördaren så här, och det var ganska likt Stig Engström, och Stig Engström stämplade ut då, och så här har Stig Engströms historia ändrat sig och bla bla bla. Så de drog ju ändå det. Så att det var ändå det de skulle göra. Det var ju det som var poängen. Men det var därför jag bara tyckte att det var så fruktansvärt sjukt med den här avstickaren. Ja. Med att vi har digitaliserat utredningen. Att de då börjar med liksom att det är årtusendets presskonferens. Mm. De nämner Stig Engström. Och sen är det liksom bara en sån värmländsk powerpoint-gubbe som bara pratar om att digitalisera olika dokument, och det, jag blev bara jätterädd.
Okay.
Jag tyckte det var så himla obehagligt.
Jag har ju tidigare i intro tog upp att det är sommar.
Mm.
Du tog upp att det var en glad sommar. Eller om det var en bra sommar.
En bra sommar, jag hörde fel.
Ja, och det stämmer såklart att det är en bra sommar. Sommar och sol, då tänker man semester.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Men nu går det inte att semestra.
Nej, just det. Det går väl inom Sverige nu, va?
Ja, fast man får låtsas lite, va? Känns som. Men därför ser det så himla konstigt nu att det har kommit listor på ställen man inte kan åka till.
Mm.
Som jag förstått att man i alla fall inte ska åka till. Ska man semestra utomlands överhuvudtaget egentligen? Det tror jag inte rekommenderas.
Jag har inte satt mig in i det alls.
Jag kan inte tänka mig att det skulle rekommenderas.
Ja, eller det är väl, det rekommenderas av de länderna att svenskar inte gör det i alla fall.
Ja, men rekommenderas från Sverige att vi ska åka ut överhuvudtaget?
Men det spelar väl ingen roll vad vi säger. Vi får ändå inte. Vi kan. Det är som... Ja, Sverige ska ha sådana rekommendationer som är såhär, you can't fire us, we quit.
Men vadå?
Ja, vi får inte åka till Spanien, men nu rekommenderar vi att vi inte ska åka till Spanien.
Det var ett tråkigt sätt att se på saken. Jag menar svaret så här, att vi har bestämt att vi inte ska semestra, och sen så ringer olika länder upp på oss och berättar att vi inte är välkomna.
Ja, okej.
Okay. Så ser jag det.
Ja, just det. Okej. Okay. Det är den ordningen du har gått.
Ja. Men då vinner ju haten ändå, för det kommer ju låta då, precis när man har svarat att man i alla fall inte tänkt att semestra.
Nej, just det.
Det går inte att vinna det kriget. Jag tror inte att det var okej att man skulle semestra överhuvudtaget. Jag förstår inte riktigt varför man tydligen ska åka runt nu. Men hur som helst så stämmer ju det du säger. Vi är inte välkomna att semestra någonstans.
Mm.
Och precis som du säger så kanske man inte ska semestra överhuvudtaget. Och jag förstår också de här länderna. Men ändå surtsar räven. Man blir ju sur när man inte är bjuden på en fest. Och även om jag förstår då, precis de här länderna då, som har tagit ställning mot oss, så är det är någonting som skaver. Och det här har vi varit lite inne på tidigare, så det är väl kanske bara gammal skåpmat. Men till exempel då att Finland så öppet har gått ut med att vi inte är välkomna.
Mm.
Och så stort i sitt, även sånt stort uppslag i sitt eget land. Det har liksom slagits på stortrumman i Finland hur oerhört lite vi kommer få komma in till Finland.
Ja, det är men på vilka olika sätt kan de gå ut? Du menar att de har gått...
Radio.
De måste ju gå ut med det öppet.
TV.
Ska de gå ut med det i smyg?
Men det var på första sidan varje dag, va?
Nej, okay.
Eller?
Nej.
Man kan ju tänka sig att någon krönika av alla krönikörer i de finska tidningarna inte tar upp det här med att Sverige, svenskar inte får komma in.
Mm.
Precis, behöver vi kanske inte vara med på Lilla Aktuellt, behöver vi inte liksom, på 7 veckor i rad gå ut med det.
Hur pratar du med dina barn om att svenskar inte är välkomna?
Ja, precis.
Mm.
Det jag menar är enligt en källa jag har som är gift med en finska.
Mm.
Han berättar att det är det enda det talas om i Finland.
Alltså hur sjukt smittade svenskar är.
Hur sjukt smittade vi är och hur oerhört skönt det är att vi inte kommer dit. Det är de två samtalsämnen som finns i Finland just nu.
Hur mycket brukar svenskar komma till Finland egentligen?
Ja, exakt. För att där har man kunnat säga att det är väl aldrig någon som har varit i Finland. Det var någon som berättade för mig att Finland var oerhört nära att ta sig till VM för några år sedan i fotboll.
Mm.
Man skulle vinna bara över Ungern hemma. Så ledde man med 1-0 till sista minuten då tre finnar var inblandade. Eller fem finnar lyckades göra ett självmål.
Mm.
Och då blev de så deppiga så att de i, vad heter det, de spiken på fotbollsarenan var tvungen att gå ut och trösta alla med att även Sverige hade missat att ta sig till VM. Det är liksom, det är lite den nivån på dem.
Precis. Och nu blev EM inställt när bärjuvarna för första gången tog sig till ett mästerskap.
Ja, du känner till att det är bärjuvarna. Det är imponerande för mig.
Ja, men jag känner ganska starkt för bärjuvarna.
Ja, men jag det är klart att man gör det. Eller gjorde i alla fall tills de uppförde sig på det här sättet.
Det var någon sån, det är någon sån klassisk, tror jag, referat från den finlandssvenska kommentatorn från den där Ungern-matchen.
Mm.
Han vrålar.
Detta sorgsna folk.
Detta olyckliga fotbollsfolk.
Men nu, Finland öppnar upp gränsen nu 5 juni för sex länder.
Okej, okay, ja.
Och lyssna nu vilka länder det är. Estland, Lettland, Litauen, Norge, Danmark och Island.
Mm.
Vilket gäng rövar. Synd att man missar den festen. Nej, för att träffa litauerna. Gud, har så roligt hörni. Gud, vilken jävla mesfest. Vilken fest med töntar. Danmark låter inte heller oss komma in. Det har man större förståelse för så har de ju alltid behandlat oss.
Ja, eller man har alltid vetat om att de väntar på en ursäkt i alla fall.
Ja, precis.
Och får slippa släppa in oss.
Det är inget nytt, det kan man liksom inte vara, det kan man inte vara arg på.
Nej.
Så att hittills har man det. Det som stör mig allra mest och det som jag verkligen känner är ett bevis på att det har absolut ingenting med en genuin oro för att få ta in smitta i landet. Utan att det är helt och hållet baserat på småaktighet. Mm. Någon sorts... Om vi har talat upp den här konstiga inställningen de har mot oss för andra världskriget. Och så. Det är väl Norge då.
Mm.
Som alltså stänger gränsen för, eller inte öppnar upp gränsen för svenskarna.
Mm.
Förutom för gotlänningarna.
Just det. Mm.
Gotlänningarna får komma in.
Eller, och norrmän får bara åka till Gotland.
Ja, precis. Gotlänningarna är de enskilt mest... De absolut oskönaste svenskarna.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och det som utom... Nu ska vi inte hamna i blåsväder igen, men de kanske med allra minst svenska. Alla svenskar. Många tror liksom att skåningar är de som har kanske där den svenska fernissan är allra tunnast på. Men det är ju inte, det är gotlänningarna. Gotlänningarna är också väldigt otrevliga. Jag kommer många gånger satt på ett café i Visby.
Mm.
Och så satt vi och snackade och så hörde man jag kan inte hämta Gotland och nollottor sa de bara.
Ja, det var inte snällt menat alltså.
Nej, det var inte snällt menat. Det var så totalt opåkallat liksom.
Precis. Men de hatar turister kanske.
De hatar turister och tydligen så hatar de också sjukvård då. För de får ju sjukvård från Stockholm. De tillhör ju Stockholms landsting. För att de har ju inte råd med egna sjukhus.
Nej.
Och, men man kan inte köpa så himla mycket sjukhus för med lite cementblandning och ett par sockerbete va?
Nej, just det.
Men att just att de tar in dem, Norge, känns som en peak. Vi tar in dem som är allra oskönast av er. Och två, men mest för att de... Och nästan som det är en liten flört med Gotland. Alltså ni är ju inte svenskar. Ni kanske ska liksom dra er ur den där unionen.
Ja, okej.
Okay. Lite så känner jag för det.
Mm. Och gotlänningarna gillar det
och
säkert.
Oj, vad de... Jag kan tänka mig att det här är liksom på alla släppar i Gotland just nu. Vad de mår.
Mm.
Gud vad de mår. Vi har ju haft covid under kontroll.
Men det är ju också...
De är en ö.
Mm. Men det är också så där en otrolig tanke utav... Alltså, eller det är så otroligt märkligt tänkt av Norge att norrmän ska få inte åka till Sverige utan till Gotland.
Mm.
Alltså vilka... Tror ni att det bara är gotlänningar på Gotland?
Gotland.
Ja, exakt. Ja. Det är verkligen...
Gotlänningar sitter ju och surar någonstans hela sommaren.
ni kommer ju träffa fler stockholmare på Gotland.
Ja, det är fler gotlandare i Stockholm.
Så att, och ni, det är alltså de då mest smittade i hela Nordeuropa liksom. Det är men, de ja. Ni kommer skicka er befolkning till. Om...
Men det, men det är det som är det stora beviset för, tycker jag, att det här är bara en förolämpning. Det är bara en förolämpning där.
Det är bara så här godtyckligt, ja, mobbande.
Det är bara mobbande. Mm. Tyskland släpper inte heller in oss.
Nej.
Och samma sak där, jag fattar ju, det är väl klart att de inte ska släppa in oss. Men också, det är så jävla ont ändå. För att, Tyskland är liksom Sverige är ett av få ställen som verkligen tagit in tyska turister. Och där liksom tyskar kunnat åka utan att hela tiden ha andra världskriget på sina axlar.
Att vi är inte så... Vi gillar inte heller att prata så mycket om andra världskriget.
Nej, precis. Och nej. Det är ingen som kommer kasta blickar på er för det. Här har liksom alltid funnits, här har alltid varit, funnits en liten en respit för dem. Mm. Det som alltid har kunnat komma. Mm. Och... det är också ett jävla sätt att säga tack för järnmalmen, tycker jag.
Ja.
men precis, vi kom inte så himla bra ut från andra världskriget. Nej. De tycker inte jag heller kom så bra ut från andra världskriget.
Nej, jag vet. Och då har vi kunnat... pratat om att det är mycket tjat om Sverige, men, ja. Men tyskarna då?
Ja, exakt. De kom verkligen undan.
De har ju liksom... Ja. Ja. Vi samarbetar med tyskarna, men tyskarna var ju för helvete tyskarna. Ja. Det måste man ändå säga är värre.
Men då tycker jag att det är konstigt att inte liksom fatta att man är i samma klubb liksom.
Mm. Ja, men det är som där tysk-kroatiska vänskapen som alltid har bestått sedan andra världskriget.
Exakt, varför finns inte den mellan oss?
Nej, precis. Men det kanske också att vi har ju inte begått lika sjuka brott tillsammans med tyskarna.
Nej.
Alltså kroaterna har ju liksom begått förintelsen med tyskarna, så att då är det ju som att okej, nu vi delar det här tillsammans, då är man liksom som...
Vi är verkligen ingens vän.
Vi har begått riktigt sjuka saker och inga, alla bara spottar på oss, men vi har i alla fall varandra då. Men, så vi har liksom inte vi, är inte, vi är inte så djupt inne i liksom deras brottslighet, utan vi är mera då low level runners åt tyskarna så att säga.
Vi talade om det att de som kommer hängas i lyktstolparna är ju de som inte tar ställning liksom.
Mm.
Och att Sverige kanske är ett sånt land i mångt och mycket, och därför får vi varken, vi får inga vänner, och vi får inte ens, vi delar inte ens något fruktansvärt med ett annat land som kan göra att det bildas lite varma känslor.
Nej.
Cypern och Malta släpper inte in oss.
Mm. Men är det några som släpper in oss, eller?
Kroatien.
Det är det, okej. Okay.
De tyckte att vi var förfärliga under andra världskriget.
Ja.
Också så här, Malta och Cypern, det är väl ingen som har tänkt att åka till. Vi kan åka, det är mest så att vi kan åka till andra pistsmättade länder. Det har vi gemensamt.
Och så är det andra?
Andra lika illa, länder som har det lika tufft som vi. Mm. De länderna släpper in oss.
Okej, okay, så vi kan åka till Storbritannien.
Portugal, Storbritannien, Italien.
Mm.
Okay. Spanien tror jag.
Mm.
Nej, inte. Jo, men däremot, men
Frankrike kanske.
Frankrike också, just det.
Så det är så nu, man får liksom ta ett flyg till Italien?
Ja.
Nu, imorgon om man vill. Okej.
Okay. Och såklart då att de tre baltiska länderna släpper inte in oss.
Nej.
Men det har vi redan tagit upp, vilket gäng de tillhör. Vi är också välkomna till Turkiet.
Mm.
Och där kände jag att vi är på en farlig väg nu, att vi kommer bli vän med skurkstater. Så är det som skurkstater är.
Mm.
Att Iran alltid är kompis med Venezuela och
just det.
Att skurkstater håller ihop liksom.
Ja, just det, precis. Att det blir den så här, Ramzan Kadyrov i Tjetjenien och Putin och Iran. Och så är det så här, typ, man köper in Gerard Depardieu för att komma och göra en actionfilm som hyllar Sverige på något sätt. Och vad heter han? Steven Seagal.
Just det. Men att vi ska sluta snacka skit om Duterte för att vi får bli så himla välkomna till Filippinerna.
Ja, precis. Så olika... Ja, exakt. Bara sånt. Håller på med olika smutsiga gasavtal med olika östländer. Stefan Löfven får så här, måste åka på Stefan Löfven så här, diplomati blir bara, han måste åka på björnjakt med Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov och Steven Seagal.
Och så slår vi upp det jättestort som det här nya politiska maktmötet. Nej, jag tänker nog hemma semester, ja.
Stefan Löfven måste klä ut sig i en sån här björnplärd och så ska han springa iväg, och så skjuter Putin och Kadyrov på honom med paintball. Annars får Sverige eget gasavtal. Det är 2020 och ingenting är så vanligt.
Nej.
Så Akademikernas A-kassa som sponsrar den här podden, de hänger också med i utvecklingen och kör också på undantagstillstånd då i år. Det är som vi nämnt tidigare, på grund av den rådande situationen, nya generösare regler. Maximala A-kassaersättningen höjs från 20 000 till 26 400 kronor i månaden. Och det går också betydligt snabbare att uppnå medlemsvillkoret som gör att du kan få ersättning baserad på inkomsten. För under 2020 räknas varje medlemsmånad som 4 månader. Och det betyder att du redan efter 3 månaders medlemskap i A-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning upp till 80% av din tidigare lön. För vanligtvis krävs det då 12 månader. Men det går i expressfart i år för att fler ska kunna få stöd i krisen. Och det är också snäppet enklare för dig, för oss som är företagare, att få A-kassa nu. Under 2020 kan du pausa verksamheten flera gånger. Och du behöver bara göra det gentemot A-kassan. Du behöver inte blanda in Skatteverket eller Bolagsverket. Till skillnad från hur det brukar vara vanligtvis alltså.
De vill man inte ha att göra med.
Nej, verkligen. Om man hör orden Skatteverket och Bolagsverket säger man ju bara snark. Då svälter jag ihjäl hellre. Då får det vara. Då vill jag inte ha några pengar. Men nu kanske det går. Här är ett pedagogiskt exempel med en som heter Lisen. Lisen arbetar som sjukgymnast och kunderna har med anledning av covid-19 slutat komma. Hon lägger sitt företag vilande och ansöker om ersättning 1 juni 2020. I augusti återvänder kunderna och hon kan återuppta sin verksamhet.
Och sen kommer andra vågen.
Ja, i andra vågen kommer det i oktober 2020. Då är hon på nytt tvungen att lägga sin verksamhet vilande och fortsätter på sin påbörjade ersättningsperiod. Det kan hon göra eftersom det gäller tillfälliga regler under 2020. Ja, men vilken tur för Lisen och er som passar in på det här exemplet. I alla fall, tack så mycket Akademikernas A-kassa för att ni är med och gör den här podden möjlig. Läs mer och bli medlem på akademikernasakassa.se. Jag tänkte på en grej i de här Black Lives Matter-tiderna, och att det är att en sak man ändå kanske får ge Sverige är att det är inte så stark blackface-tradition här.
Nej, det kanske inte är.
Jag har sett mycket om det nu, till exempel i Nederländerna och Belgien.
Åh gud, vad de håller på där.
Med Svarte Piet. Ja. Att de är så här, nu håller folk på, men vi måste sluta med det här. Ja. Och så blir alla då
tokiga.
Blir de galna, liksom, att det här är vår tradition, liksom. Nej, dela vårt liv och få svart sminka oss i ansiktet, liksom. Ni slår sönder vår kultur om ni tar det ifrån oss. Alltså, USA är ju mest har varit så, den här traditionen då med minstrel shows. Och det så här, verkar vara ständigt återkommande att det dyker upp bilder på politiker.
Just,
som haft blackface på så här, maskeraden när de var yngre eller någonting. Och Justin Trudeau i Kanada var ju inte ens så gammalt. Det var ju liksom på den här sidan millennieskiftet liksom.
Gud, vilken stark tradition du måste ha då.
Att det är, ja, att de verkligen verkar gilla det på något sätt. Och också då i många europeiska länder, att det är så här, ja, men det är som en del av någon så här liksom folklore, folkfesttradition.
Verkligen.
Att vi så här ska springa runt på gatan sminkade i blackface.
Australien har någon jätteälskad liksom docka som är tydligt blackface.
Ja.
Så de inte kan förstå varför det ska vara så mycket bråk om.
Eller den där så här Piccanini, eller?
Ja, något sånt där, ja, just det. Ja.
Som, ja. Att det är...
Det är bara Stina Versen som inte kan släppa den traditionen.
Just det, lilla hjärtat. Ja, men det är till exempel Svarte Piet. Som är en jättestor grej i Nederländerna och Belgien. Och det Svarte Piet är Sankt Nikolas kompanjon.
Är han den elake? Han som slår barn som inte lyder eller så här, nej.
Jag menar, han är som någon så här assistent. Han är en mor från Spanien. Och alla i Holland klär ut sig då liksom med blackface, rött läppstift, krullig svart peruk på Sankt Nikolas dagen 6 december. Och,
det känns som en inforcerad rasistisk tradition. Att det inte lite konstigt. Och så har vi då jultomten då. Mm. Vad ska han ha för medhjälper då?
Ja, men det är jätteåterkommande det här med blackface-sminkade tjänare till Sankt Nikolas. Mm-hmm. Att det finns varianter liksom överallt i Europa på Svarte Piet. Nicolo i Österrike. Mm. Nikolaus i Tyskland. Sami Klaus i Schweiz. I Iran finns Hadji Firuz, mm-hmm, som en karaktär som är en träl med blackface. Mm. Som varje Noros dansar genom gatorna när han sjunger och spelar tamburin.
Fan vad de rasistiska i Iran.
Och i England har det varit en grej med Border Morris-dansarna.
Okay.
Som är något att, det är något att folk dansar på gatorna med blackface.
Varför har inte vi den här traditionen?
Jag vet inte, det är liksom...
Vad skönt, slippa det.
Ja, det känns som att det är lite smidigare att det inte finns. Och att det inte ska vara det här enorma bråket om att det måste vara kvar. Alltså det finns ju svenska blackface-exempel. Det finns så här... Eller men att i så gamla filmer att Alice Babs är blackface-sminkad. Och har sångnummer om att...
Jag skulle precis, jag skulle precis säga att vi slipper ha liksom att sådana om att Gösta Ekman den äldre aldrig behöver liksom dyka upp i något klipp.
Ja, men det finns, alltså, finns så är det nog.
Men inte återkommande i varenda Pilsner-film.
Nej, eller jag gissar inte det.
Nej. Men, och sen, det hade den där norrmannen, den amerikanska norrmannen hade ju tagit upp det i så fall.
Precis. Han har kollat på alla. Han hade ju inte missat att ta upp det. Tror kungen också håller på med blackface en del.
Ja, ja.
Att han har varit så här hövding och sultan på maskerader. Okay. Men det känns ganska... Där tror jag liksom i den kungen och hans kompisar att de superöverklasskretsarna kan man tänka sig att de har en så här maskeradtradition.
Mm.
Men det har liksom inte varit det här... Att det har inte varit så viktigt för så här svensk allmogekultur. För det liksom så här folkliga spexet.
Nej.
Att man måste få liksom kleta skokräm i ansiktet.
Nej.
Det var Dasha i podcasten Red Scare. Hon hade en gång en väldigt bra sägning om att det är något så här extra och speciellt rasistiskt med blackface, just av den anledningen att man tycker att det är kul med svarta människor.
Mm.
Att det är något så här, att det är det som är så här, det är så här särskilt vidrigt med det.
Mm.
Att varför tycker du att det här är roligt? Att man ska säga att det var liksom för 40 år sedan att du var i en sån kontext där ingen tyckte att det var fel att sminka blackface. Men om du ändå gjorde det så är det ändå avslöjande på något sätt. För varför tyckte du att det var roligt?
Ja. Uppenbarligen svinkul.
Vad i helvete är det som är kul här? Om du var en sån som var upphetsad av det och tyckte att det var kul. Då är det så här, det blir som en blick in i din själ på något sätt. Vad fan är det som är roligt med bara att någon är svart? Eller?
Är det annat att den är tokig eller dum eller
typ Svarte Piet och sånt där.
Eller är det bara att vara svart som är skoj? Det finns inte inga andra attribut.
Det är ju en stor del av så här minstrel show, känns det som att det är bara att någon kolla. Svart. Men det kan ju vara den här grejen just att jag tänkte på det. Det här var inte så länge sedan, kanske 7-8 år sedan någonting, så gjorde Fred Armisen i Saturday Night Live.
Ja.
Han gjorde Barack Obama
just
först.
Det. Ja, just det.
Och han var ju då...
Latinamerikan.
Jag tror han bara liksom är vit, eller... Han kanske har nått, alltså kanske så här kvarts japan eller sånt där, eller...
Nu ska vi tala på.
Nej, jag vet inte.
Och gå ner i det träsket.
Men han är nog liksom... vit eller ljushyad. Och men han var väl liksom bara ändå, han var ju så här mest lik Obama och bäst på att imitera honom. Men då var han ju också lite mörksminkad. Och det liksom, i en perfekt värld så borde ju det gå bra, så att säga. För där är ju inte alls så här syftet på något vis så här,
kolla
här idén om en svart person var roligt, utan då är det bara att han ska göra den här imitationen och liksom han ska liksom ha en kostym. Men det gick ju liksom inte att fortsätta med det. Eller det har varit tvungen att sluta med det för att, ja, men för att det är som det är. Liksom, då för att det är så bara en sån djup tradition utav det här tycka det är roligt rasismen liksom, som bara omgärdar hela liksom grejen med att sminka någon mörkare. Liksom.
Det var inte hans fel, det var att publiken tyckte det var så fruktansvärt skoj.
Ja, ja precis, att de så här, man, nu ska de så här skratta liksom åt den här Obama-imitationen. Så, så här, delar av publiken då som bara börjar så här flatgarva på det där råa hemska sättet av att de tycker att det är så, så kul.
Att, det är ett sånt skratt man inte vill ha.
Det var, jag menar, så Dave Chappelle sa det just att han gjorde någon sketch i Chappelle Show och då han, de gjorde någon slags parodi på Minstrel Show och han hade då så här blackface sminkat sig och att han fick så här, och att det var typ någon så här vit kille som var kamerakille som bara började skratta okontrollerat. Alltså på, man kan tänka sig vad det där specifika skrattet är, när det inte är att du skrattar åt sketchen eller vad, utan bara börjar toka här för att tycka att det var så kul. Att det är så fort man ser det här råa liksom högaffelmobben skrattet liksom, då måste man bara abort everything liksom. Vi kan inte göra det här. Att det blir helt fel skratt liksom. Men det är som att jag har tänkt på det, att jag tror att jag var jag tror att jag liksom var så här snäppet mindre homofob än många av mina högstadieklasskamrater. Och då inte för att jag liksom hade någon så här moralisk ryggrad och sa ifrån om att det var fel med deras homofoba vrålande eller något sånt.
Nej.
Men jag minns att jag redan då tänkte, vad i helvete är det som är kul?
Ja.
Varför är det ett skämt att någon är bög? Liksom bara,
varför väntade det hela tiden på den riktiga punchen.
Varför är det roligt
punchen att säga? Punchen är redan kommit, Ola.
Han är bög. Men jag kom på det att den svenska motsvarigheten till att så här, ha blackface i bagaget, till att ha gjort blackface, det är att vara en sån som på 90-talet tyckte att det var världens roligaste skämt med det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk.
Mm.
Att det var verkligen essensen av så här Svenne Banan-gubbrasism. Att det var den här Aftonbladet-krönikören Lasse Anrells floskeltoppen, att han då samlade på sportgrodor. Och en av de mest kända var att Arne Hegerfors under ett fotbolls-VM ska ha sagt att det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk, för att det då var så en bild på nedstämda Kamerun-spelare på bänken för att de låg under i matchen.
Mm.
Och det visade sig i efterhand att det inte ens stämmer. Det har aldrig sagts, tror jag. Det var påhittat. Men Lasse Anrell då och alla andra tyckte att det var så in i helvete roligt. Så att man liksom så insisterade på att det har hänt. Och det så då getts ut böcker som heter
jag
det ser mörkt det var, ut på.
Det hängde väldigt kval väldigt länge på floskeltoppen.
Ja. Men det var som ett så här lackmustest. Mm. Att tyckte du att det var roligt, att det säger verkligen något om dig? Det var det. Jag ber om ursäkt, för jag har vabbat konstant. Jag skyller på det, ifall det var ett luddigt avsnitt med lite innehåll. Men,
min kvalitet var som det alltid är.
Och så att din var...
Jag har samma kvalitet som jämt. Det är bra med att ha låg kvalitet. Att man behöver be om ursäkt när det är dåligt.
Ja, nej, jag kanske inte ska. Man ska nog aldrig be om ursäkt. Eller? Det är ingen som vill höra om det. Liksom. Det är sant. Okej, du har ingenting du vill säga eller?
Nej, tack för denna. Är det säsongsavslutning?
Just det, precis. Den här säsongen är slut nu.
Just det.
Så att, ha det fint så länge.
När börjar det igen?
Jag vet inte exakt.
Nej.
Det dröjer väl ett tag.
Mm.
Men vi... Ja, vi hörs igen. Ha det bra.
Ja.
Trevlig sommar.
Hej
då.
Hej.
Finland leder 1-0, kanske en sista ungersk chans i den här matchen, och folk biter på sina naglar, de är nere i knogarna någonstans nu, så söndertuggade är de finländska fotbollsfingrarna just nu när Ungern har en sista frispark Finländerna grupperar sig i mur. Teuvo Moilanen står i en vattentuss i målet. Och tre stycken arga, rödklädda ungrare finns bakom kulan för att eventuellt skjuta direkt eller slå ett inlägg. Finländerna försvarar sig med 11 man förstås i den här frisparkssituationen. Där kommer skottet. Det blir ett skott som går via en finländare ut över kortlinjen. Ungrarna får en hörna ännu och vi spelar på övertid förstås. Det kanske blir den sista specialsituationen i matchen. Bråttom, bråttom har ungrarna nu. Och där kommer hörnan. En inåtskruvad, utåtskruvad hörna. Och Paatelainen får inte undan bollen. Och det kan vara lik. Och bollen är i mål! Nej, 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 nej! Bollen är i mål! Detta olyckliga folk! Detta är barmliga fotbollsfinland! Milda skapare! Ungrarna gjorde det!